i Johannes 5 kapitel. Och där kommer vi in i ett av de långa samtal som Jesus har med sin samtids fromma experter. Och det är nu frågan om vem Jesus är. Det är det ju ideligen i Johannes evangeliet. Det är de samtalen som Johannes har sparat på. Han skriver ju också i slutet av sitt evangelium att han har skrivit ner, tecknat ner just de här händelserna därför att han är ute efter att visa att Jesus är Messias. Bestyrka hans Messias identitet. Och vi kan dyka in i 36 versen från något kort av texten. Det handlar här om vilka vittnesbörd som har givits om att Jesus är Messias. Av 2 eller 3 vittnens utsagor ska ju var sak avgöra, säger skriften. Och Jesus har redan talat om att Johannes har vittnat. Och så fortsätter han. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty det verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Och Fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig, men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt. Och ni har inte behållit hans ord eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Men just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda Guden? Tro inte att jag ska anklaga er hos Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Och det här det är gränsen så att säga mellan det vi ibland kallar för religiositet och det vi skulle kunna kalla för kristendom. Eller om vi så vill använda kanske lite mer bibelförankrade uttryck. Gränsen mellan lagiskhet och andlighet. Mellan kötslig kristendom och andlig kristendom. Hur hanterar vi skriften? Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Att vi läser i skrifterna för att hitta andliga principer. Sammanhang. Lagar, mekanismer, förhållanden, regler och förhållningsorder. Allt som svar på frågan, hur ska vi göra? Och Jesus säger, så länge man läser skriften så läser man garanterat fel. Då hamnar man i samma rävsax som dessa som Jesus talar med här. Och det märkliga är att ju kunnigare man blir, desto mindre känner man honom som skriften handlar om. Gud har fördolt sig för de visa och kloka, men uppenbarat sig för dem som är som barn. Och ni tycker kanske att jag börjar bli tjatig med det här. Men jag vet av erfarenhet att detta behöver belysas med många texter och från många håll. Så vi ser att detta är en väldigt stark, skarp skiljelinje egentligen i Bibeln. Hur läser vi skriften? Vad har vi för syfte? Vad är det vi önskar komma fram till? Vi kan läsa på två sätt. Antingen för att få svar på frågan hur ska vi göra, eller för att få svar på frågan vem är Herren. Och det som gjorde konflikten mellan Jesus och hans fromma samtid var egentligen på ett vis att man läste på olika sätt. Ibland förundrar vi oss över att Gud har låtit Bibeln bli som den blev. Det brukar ju heta att man kan bevisa allt med Bibeln, och det kan man med lite ansträngning. Man kan få den att innehålla nästan vad som helst. Och vi undrar, käre Gud, varför har du inte skrivit lite tydligare? Varför kan du inte ge oss en bok som liksom är som vi skulle ha skrivit den? Kristendom är 1, 2, 3, 1a, 1a alfa, 2a beta och så vidare. Och med kapitel och avdelningar och underavdelningar och mellanrubriker och tabeller. Varför kunde du inte skriva en så? Vi ville haft en körkortsbok, eller hur? En idiotsäker bok. Men si, det ville inte Gud. Utan jag tror att han har skrivit denna bok helt avsiktligt så att vi ska kunna läsa in vad som helst. Därför att det ska då uppenbaras vad det är vi läser in. Det ska visa sig till sist om vi har läst boken så att slutresultatet blir kärlek, eller om vi läser boken så att slutresultatet blir makt. Och det ligger något avslöjande i det där, någonting som avslöjar oss själva. De här människorna som Jesus nu debatterar med, de har alltså läst för att få svar på frågan hur ska vi göra. Underförstått, för att få makt över omständigheterna, över situationen, över kanske också det andliga klimatet. Och visst, vi trillar ju dit. Vi gör detsamma. Hur ska vi läsa för att få väckelse? Åh, nu måste vi läsa här för att få väckelse. Det måste finnas någon knep någonstans. Nu måste vi läsa hur man gör när man ber så det blir lite rulle på verksamheten. Visst trillar vi dit också, gång på gång. Vi har verkligen ingen anledning att peka finger åt de här vännerna som Jesus debatterar med här. Utan vi kan vara alldeles lugna och säkra på att varje gång som saker och ting stannar av i Guds församling så är det därför att vi har läst på fel sätt. Och eftersom det mesta står stilla idag så vill jag hålla före, vi läser det mesta på fel sätt. Och det är därför jag är lite tjatig med det här. Ännu har vi inte kommit till den punkten där vi slutar att försöka jaga de nya teknikerna, de som ska liksom förlösa det hela. Det nya sättet att driva ut andar och det nya sättet att hela de sjuka och det nya sättet att be för folk eller det nya sättet att sjunga lovsång så att det liksom bryter igenom eller vad det är vi brukar säga. Hur ska vi få makt över situationen? Hur ska vi få makt över vår vanmakt? Det är fortfarande frågan för Guds folk. Och eftersom vi ställer fel fråga så får vi alltid fel svar. Jesus säger att han pekar ut deras önskan att på något sätt behärska situationen. Han liksom pekar ut människans önskan om en genväg förbi Herren själv. Ni forskar i skrifterna för att ni tror att de ska kunna ge er evigt liv. Men skrifterna handlar om mig för att ni ska komma till mig och få evigt liv. Och att vi gör detta helt glasklart för oss så att vi kan hjälpa andra att se den skillnaden. För när vi sysslar med själavård, det kommer många människor ur våra församlingar. Många, många hemmasöner. Trötta, utslitna, besvikna och deprimerade. I så många år har jag tjänat dig och aldrig uteblivit från ett enda elvamöte. Jag har gått på varenda gudstjänst, jag har varit med på varenda samling. Och du har aldrig ens gett mig en nådegåva. Du har aldrig ens hjälpt mig när jag var sjuk. Åh, vad mycket som besviker sig. Oerhört, oerhört. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra? När vi läser skriften för att liksom få lära oss den teknik som gör att vi ska kunna behärska situationen. Komma ur vår vanmakt och vår maktlöshet. Så är det ju egentligen därför att vi vill betyda något. Vi vill bli ärade på något sätt. Befästa oss själva. Hur ska ni kunna tro, säger Jesus. Ni som önskar använda skriften som ett redskap i er hand istället för att låta er själva använda som ett redskap i min hand. För när vi läser skriften så att vi lär känna Jesu person. Vad blir då slutresultatet? Jo, då föds det tro i mig. Tron i mig är helt enkelt detta att jag har lärt känna Herren och tagit konsekvenserna av det. Vi stöter idag på så många människor som har förvirrade uppfattningar om vad tro är. Och som just läser så som Jesus säger att man inte ska läsa. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Nu ska vi se, här har vi nu ett ord. Jaha, här står det detta. Och nu, jag kan visserligen inte begripa ett skvatt av det här. Och jag tycker det låter väldigt konstigt, men jag bekänner det i alla fall. Och jag håller på och bekänner och jag håller på och bekänner. Och jag står på det här ordet och jag bekänner det. Som om ordet kunde ge mig evigt liv. Och vi träffar många människor idag som har blivit djupt förvirrade och djupt besvikna av att försöka snedda förbi Jesu person på det här nya sättet. Det är inte bättre än alla de gamla. Det är fortfarande det mänskliga sättet. Och vi ser också att det syftar återigen till samma sak, nämligen att ge människan kontroll över situationen istället för att människan skulle vara inlämnad under Guds kontroll. Det är inte tro. Det är tvärtom detta som Jesus talar om, att det är fel. Tro är att lära känna Kristus och ta konsekvensen av att han är den han är. Men för att det ska vara möjligt måste man vara renad från sin önskan att få kontrollen. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra? Någonting i människan måste undanröjas för att hon verkligen ska både kunna och vilja läsa Bibeln på det sätt som Jesus talar om. Så länge hon ändå är ute efter att få situationen i sin hand. Och med en i bästa välmening. Så länge kommer skriften bara att handla om henne själv. Och Jesus säger i skriften, handlar egentligen inte om oss utan den handlar om honom. Vi skulle kunna ägna mycket tid åt det här. Jag ska snart börja skriva en bok om Jesus i Gamla testamentet, för det tycker jag är så intressant. Men vi kan ju bara ta ett enda exempel. 23 psalm. Den läser vi naturligtvis som om den handlar om oss, för vi tror att Bibeln handlar om oss. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska åter få bo i Herrens hus i evinnerligen. Har du sett vem det handlar om? Det handlar om Jesus. Det handlar om honom som gick genom dödsskuggans dal. I ovännernas åsyn återuppstår han från de döda. Han blir smord med olja. Det är han som är konungen Messias. Och det är han som åter får bo i Herrens hus i Vinnelig. Vem handlar det om? Det handlar om Jesus. Okej, det handlar om oss också. Är vi sammanlänkade med honom till en likadan död och en likadan uppståndelse, så handlar det om oss också. Men då gör det därför att det handlar om Jesus. Och därför är skriften som en dubbelexponerad bild. Ni vet, med nya kameror kan man inte dubbelexponera, men det kunde man med gamla, där man skulle vrida fram alldeles själv för hand och inte hade någon motordriven winder och vad det heter. Och då kunde det hända att man tog två helt olika kort på samma filmruta. Och det blev ju väldigt konstigt. Och så är det nästan med skriften. Det är en dubbelexponerad bild. Så länge människan tror att det hela går ut på henne själv, så upptäcker hon bara sig själv i skriften. Men så kommer Herren och hjälper oss och öppnar våra ögon, och plötsligt säger vi, ah, det är ju honom det handlar om. Ja visst, det handlar om mig också, men bara i andra hand. Och att på det sättet få se Kristus överallt i skriften, det fördjupar våra möjligheter att lära känna honom. Också Gamla testamentet betonar detta gång på gång. Jag ser några texter om detta. Jeremia 9. Jeremia 23:24 verserna. Så säger Herren. Den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Här har vi stoltheten igen. Hur skulle ni kunna tro, ni som vill bli ärade, ni som vill bli berömda på kuppen? Ja, den som vill berömma sig, han må inte berömma sig av sin vishet. Han må inte berömma sig av sina prestationer. Han måste berömma sig av sin helgelse eller av sin tro eller av sina kraftgärningar eller av sina profetior eller nådegåvor eller ens av sin kärlek. Den som vill berömma sig må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig. Okej, vad betyder det att känna Gud? Jo, att förstå honom som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Trettioförsta versen. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land. Det är ett förbund med mig som det bröt, fast jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva den. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, inte den ene brodern den andra, och säga, lär känna Herren. Ty de ska alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Lydnaden ska inte längre vara någonting som kommer som ett krav utifrån och fordrar något av mig. Gud säger, jag ska lägga min lag i deras hjärtan. Jag ska ge dem en lust att uppfylla. En lust att vara sådana som de borde vara. Och vi frågar, käre Gud, hur ska det gå till? Klarar ens du av det? Ja, det klarar jag av, säger Gud. Ty de ska känna mig, från den minste bland dem till den största. Hosea, som ju ibland brukar kallas för kärlekens profet i Gamla testamentet, han har ju sett djupt in i det här. Hela hans bok handlar ju om detta, att folket inte känner sin Gud. Mitt i all religiositet och mitt i allt offrande så är det så mycket ruttenhet, och det beror på att man inte känner Gud. Vi tittar lite hos Hosea också, 4:e kapitlet. Där vi börjar läsa från början. Hör Herrens ord, ni Israels barn, ty Herren har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far fram på våldsverkares vis och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himlen, själva fiskarna i havet förgås. Dock bör man inte så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom eller förebrå ditt folk som man bör gå till rätta med prästen. Ja, du ska komma på fall om dagen. På fall ska också profeten komma tillsammans med dig om natten. Även din moder ska jag förgöra. Det är förbi med mitt folk därför att ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför ska jag också jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och så som du har glömt din Guds lag, så ska jag också glömma dina barn. Ingen Guds kunskap finns i landet. Och nu måste vi förstå detta, att Guds kunskap är kunskapen om Guds person. Att känna Gud. Visst, man hade sina traditioner och man hade sin teologi och man kanske hade många stadgar och regler och förhållningsorder av olika slag. Men Gud var en främling. Gud var en främling. Och då blir det oundvikligen så här. Många gånger när vi med sorg i hjärtat ser hur denna världens väsende tränger in i våra församlingar och skapar så oerhört mycket själavårdsproblem. Vi kämpar så oerhört mycket med skilsmässor och med trasiga äktenskap och brustna relationer av alla slag. Också ibland gamla stadgade kristna. Och det vilar ingen fördömelse över någon. Vi bara konstaterar detta med stor sorg.
Käre Gud, varför blir det så här? Varför tränger nu detta in i våra församlingar? Varför är det den surdegen som genomsyrar oss och inte tvärtom? Ja, vi känner inte Gud. Jag tror det är så. Vi känner inte Gud. Vi har mycket kunskap, men inte kunskapen om Gud. Femte kapitlet. Fjärde versen. De vinnlägger sig inte om att vända tillbaka till sin Gud, ty en trolöshetens ande bor i deras bröst, och Herren känner de inte. För när vi inte känner Herren, då är vår tro liksom skadad i grunden. För tron är återspeglingen i ditt och mitt liv av att vi känner Herren och tar konsekvenserna av det. Man kan ha lärt känna Herren och tycka att nej, honom vill jag inte ha att göra med. Och så vänder man honom ryggen och går. Det är inte tro. Men tro är att lära känna Herren och ta konsekvensen av att han är den han är. Och när folket alltså inte längre känner Herren, ja, då finns det trolöshet i deras hjärta. Sjätte kapitlet. Ja, i sin nöd skall de söka mig. Kom, låt oss vända om till Herren, ty han har sårat oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om 2 dagar åter göra oss friska, ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Så låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrådnadens, och han ska komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Detta är egentligen en profetia som vi inte har sett uppfyllelsen av än. Det här handlar om Israels folks omvändelse. Det första ska bli det sista. Och när Israels folk ropar så om Jesus, låt oss fara efter att lära känna Herren, då blir det grej. Där är vi inte än. Men i största allmänhet är det så att det är den vägen som är oss förelagd. Lära känna Herren. Och vi har alltså hans dagbok. Det är ju ett väldigt fiffigt sätt att lära känna en person, att få läsa hans dagbok. Och den får alltså vi tjuvtitta i. Hans dagbok. Och då kan vi läsa den för att verkligen lära känna honom som skrev dagboken. Men vi kan läsa den i andra avsikter. Och då kommer vi oundvikligen att få fram 2 helt skilda budskap. Och många gånger när man sitter i själavård så måste man kunna få lära ut det här med att läsa skriften på rätt sätt. Läsa så att man kan få näring. Vi ska gå vidare till Matteus 5:e kapitel. Och läsa de 10 sista verserna från 38 till 48. Matteus 5, 38 till 48. Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa 1 mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Den här texten är ett extremt bra exempel på konsten att läsa Bibeln på två sätt. För det första är att man läser den här texten och tror att den handlar om oss. Ja, det här handlar om mig, hur jag ska göra. Och så tänker man det att, ja, vad blir konsekvensen av det här nu då? Jo, det blir att jag får aldrig lov att säga nej. Det blir den enkla konsekvensen. Kommer någon och vill ha skjortan, så ska han ha brallorna med. Kommer någon och vill tvinga mig till att ställa upp en vecka, så ska jag ställa upp 2 veckor. Och vem som vill får gärna förslava mig och äta upp mig och hunsa mig och på olika sätt utnyttja mig. Det är det hela går ut på. Och man får aldrig lov att bli arg. Det är väldigt farligt att bli arg. Utan man ska sopa allt under mattan och se glad ut. Klipper någon till en på ena kinden, så håller man strax fram den andra också med ett front leende. Man behöver inte hålla på att leva länge efter den principen förrän man upptäcker att det är hälsovådligt. Det har världens barn sett för länge sedan, och kristna upptäcker ibland dem också. För det här är alltså att läsa på fel sätt. Då har vi läst det hela som ett krav som kommer utifrån. Men så säger alltså Herren om det nya förbundet: jag vill lägga min lag i deras hjärtan. Hur ska det gå till? Genom att de lär känna mig. Och då kommer plötsligt den sista versen där, 48, i rätt belysning. Den som folk har haft jättesvårt med. Käre Gud, du kräver alldeles för mycket, att vi ska bli fullkomliga som du är fullkomlig. Du vet ju inte vad du pratar om. Och man har ibland sagt att ja, det är bara för att Gud vill platta till oss ordentligt så vi ska bli lite snälla och ödmjuka. Nej, utan det är att när vi lär känna faderns fullkomlighet, så kan det bli en sån oerhörd inspiration för oss. När jag verkligen har mött Herren, när jag förstår hans vägar för mitt liv, och när jag förstår hans rådslut överhuvudtaget, när han inte längre är någon främling för mig, då händer någonting oerhört märkligt med mig. Nämligen detta, att det här sättet att leva som Jesus talar om blir någonting jag önskar själv, och någonting jag får kraften att leva. Och då är det inte hälsovådligt längre, utan då är det hälsobringande. Då är det ingenting som Gud kräver av mig under hot om förkastelse. Utan då är det återigen att Gud har gett mig som en gåva möjligheten att segra genom utblottelse, där det inte finns någon möjlighet att segra genom makt. Och den som på rätt sätt har sett och förstått vem fadern är, han får del av faderns personlighet och hans sätt att leva. Därför säger Jesus det, att ja, Gud, han låter solen gå upp över onda och goda. Han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Och när vi lär känna denne Gud som handlar på det viset, så blir vi som han. Och då läser vi alltså hela den här texten och ser hur Gud handlar mot den som begår en oförrätt mot honom. För nu handlar alltså inte detta längre om mig själv, utan det handlar om Herren. Och jag läser detta och jag förundrar mig över att han är som han är. Och håller inte på och gräver och rotar i mig själv. Utan jag gläder mig åt att han är sådan över mitt liv. Och ju mer det bottnar och landar i mig, desto mer kommer jag att bli hans avbild. Men hur ska jag kunna bli hans avbild om jag inte vet hur originalet ser ut? Det är ganska svårt. Fastän vi tror att det ska kunna fungera. Vad vill det säga att lära känna Gud? Jag har gått och grunnat en del den sista tiden på vad betyder det att jag anser att jag känner min hustru. Nästa år har vi varit gifta i 25 år. Och jag tycker att jag känner henne. Men vad kommer det sig? Är det därför att hon alltid gör precis vad jag väntar mig att hon ska göra? Oh nej, det är det inte. Jag gifte mig med henne just för att hon har en sån fantastisk förmåga att komma med överraskningar. Det tyckte jag var så charmigt och det tycker jag än idag. Men vad är det då som gör att jag tycker att jag känner henne? Ja, det är kanske så att jag förstår varför hon gör det hon gör. När hon handlar eller när hon talar, så kan jag förstå hennes motiv utan att hon ständigt behöver förklara sig. Och det tror jag är något av en nyckel när det gäller att lära känna någon. Man förstår hans motiv. Vi ska ta några små texter om det här som handlar om hur centralt motivet är i våra liv. Och vi går först till första Korinthierbrevet 13. Vi läser där de tre första verserna. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Här räknas nu upp en rad handlingar som kanske ofta anses fina i kristna kretsar. Här talas det om fantastiska profetior och oerhörd vishet och kunskap och förmåga att flytta berg och att ge bort allt man äger till de fattiga och så vidare. Jättefint, säger vi. Nej, säger Paulus, det är inte säkert. Det som avgör om det här är fint eller bara en allmän miljöförstöring, det är motivet. Finns det kärlek bakom så är det jättebra. Men om vi talar i tungor utan att det finns kärlek bakom, så är det bara en sorts buller. En sanitär olägenhet. Och det där, det kan man känna ibland. När ett tungotal verkligen är inspirerat av kärlek ifrån Gud. Man känner hur ljuvligt det blir. Vilken Kristusdoft det sprider. Ibland så hör man andra sorters tungotal. Sånt som liksom inte har kärleken bakom sig. Ibland hör man människor som kommer med ett väldigt hårt tungotal. Ibland hör man tungotal som bara är som någon sorts tomgång i största allmänhet. Då längtar man ofta efter att folk ska sluta med det där. Varför det? Jo, det är för att det bara buller. Och vi kan ju slå knut på oss själva och undra, men är det tungotal då? Den frågan får vi lämna. Det Paulus vill tala om för oss, det är att om inte kärleken finns bakom, som motiv och som drivkraft, så är det meningslöst. Nu, kärleken är ju inte bara en opersonlig kraft eller en sorts princip eller ännu hellre en känsla, utan kärleken är en person. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar Jesus, är jag bara en ekande brons, en skrällande cymbal. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter och har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte känner Jesus, så är jag ingenting. Det låter på Paulus som det faktiskt går. Tydligen gör det. Men som sagt, den frågan får vi släppa. Motivet för våra handlingar är på ett sätt viktigare än handlingen själv. Gud avgör våra handlingars värde, inte efter hur handlingen ser ut, utan efter vad det är som driver oss till den handlingen. Vårt motiv. Varför gör jag det jag gör? Och det betyder alltså att om jag nu till exempel profeterar, inte därför att jag vill ge ett stycke av gudomlig nåd till de människor som profetian är riktad mot, utan därför att jag liksom har ambitionen att vara den bästa profeten på platsen, då spelar det ingen roll hur rätt jag har i det jag säger. Det kommer ändå inte att föda kärlekens frukt hos de människor som tog emot mitt budskap. Jag kan inte smitta människor med kärlek utan att ha den själv. Och allt vad det hela tiden går ut på, det är att bli smittad. Guds rike handlar hela tiden om att bli smittad, prosit. Men man kan i denna världen blir man nersmittad med olika virusar och bakterier och sånt. I Guds rike så smittas man upp. Gud smittar upp oss. Med sin personlighet. Om inte Herrens personlighet, Herrens person driver mig till det jag gör, så är det ingen smitta bakom. Och då blir det som skriften kallar tomma ord. Ord som innehåller en massa ljud och kanske också en massa information, men som inte innehåller kärlek. Till vårt tal, det är som en liten linbana med små korgar som kommer åkande. Och på varje korg så står det kanske något skrivet, men det är inte frågan om vad som står på utsidan av korgen, utan det är frågan om det finns kärlek inne i korgen eller ej. När den kommer fram så tippar den av så här, och då är det frågan, vad rinner det ur korgens insida? Rinner ut nåd eller rinner ut någonting av mänsklig kraft, av mänsklig strävan, önskan, makt? För det är hela tiden de valen vi har att göra.